Tack för förtroendet att få dela Guds ord tillsammans med er här idag. Och gemenskap i den här festen och glädjen som det alltid är när man får ha dopförrättning och hälsa nya medlemmar välkomna. Det är väl fantastiskt i församlingens gemenskap när vi får göra det. Ja, vi står inför världshistoriens största comeback. Jesus Kristus ska komma tillbaka. Jesus, konungarnas konung och herrarnas herre. Han ska komma tillbaka. Det är det stora budskapet idag. Och vi ska läsa ifrån Apostlagärningarna, det första kapitlet, vers 10 och 11. Medan de, lärjungarna, såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa: Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han skall komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Och i versen innan så står det: ett moln tog honom ur deras åsyn. Samma moln som omgav tabernaklet och som ledde Israels folk genom öknen under Mose ledning. Samma moln visar sig här i det här sammanhanget. Ett moln tog honom ur deras åsyn. Molnet är ett synligt tecken på Guds härlighet, på den gudomliga härligheten. Nu sitter en människa av vår släkt vid Faderns högra sida. Kan ni tänka er? Det sitter en människa av vår släkt vid Faderns högra sida. När Stefanos stenades så står det att han lyfte sin blick mot himlen och han fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Faderns högra sida. Alltså något nytt, något unikt har hänt. En i våran släkt sitter på Faderns högra sida. Han som var sann människa och sann Gud. Om jag nu går bort, säger Jesus, och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Världshistoriens största comeback. Och det här har profeterna talat om. Och den ena profetian efter den andra går i uppfyllelse. Zakaria, det 14 kapitlet, där kan vi läsa: den dagen ska Jesus stå med fötterna på Olivberget, och Olivberget ska rämna mitt itu från öster till väster. Alltså Kristus, segraren Messias, ska komma tillbaka i sin härlighet för att upprätta världen. Kan man lita på det på domsöndagen 2023? Är det verkligen sant? Kan man ta det till sitt hjärta som någonting som är sant, ett löfte som håller? Kan man lita på det på domsöndagen, kyrkoårets sista söndag? Ja, när Jesus sitter några dagar innan påsk och undervisar vid templet, i templets pilaregång, där var oftast seminarier av olika slag, det var undervisning, Jesus tog chansen och så säger han till människorna där: se er omkring här, allt detta som ni ser Det ska komma en tid då det inte ska lämnas sten på sten, utan allt ska brytas ner. Och år 70, 40 år efter det att Jesus hade sagt det här, så inträffade detta. Och den här händelsen, den vävs samman med detta som utmärker den här söndagen och tiden innan detta att Jesus ska komma tillbaka, alltså vår tid. Vi läser om Emmausvandrarna, Kleopas och förmodligen var det hans hustru som var med, gick ifrån Jerusalem hem till Emmaus. Och när de går där så upplever de hela vår vision är söndertrasad och spräckt. Den är knäckt efter det vi har varit med om i Jerusalem, korsfästelsen. Inte ens ryktet om att Jesus hade uppstått tog dem ur denna besvikelse som de kände. Vi har fått en fullständig blackout. Vi är fullständigt slut när vi har upplevt hur den här visionen inte längre håller. Vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det här hände. Och så börjar Jesus en rehabilitering av lärjungarna och fortsätter under nästan 6 veckor för att skapa ordning i deras teologiska tänkande. Jesus ger apostlarna rätt i sak när det gäller förväntan, men fel angående timing och fokus. Och så frågar de: Herre, är det tiden nu? Är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Alltså, profetior har sedan dess kommit i olika sammanhang. Och en av dem är alltså att skapelsen ska upprättas. Jesus ska komma till Olivberget och han ska hyllas som Messias. Det är det största ämnet som vi har i Bibeln. Utan tvekan det allra största. Att ifrån Jesaja till profeten Malaki så står det om de här profetiorna att Jesus ska komma tillbaka. Och han ska hämta de som har tagit emot honom i sina hjärtan. Striden mot ondskan, den pågår. Den skildras inte minst i Uppenbarelseboken. Och våra tidigare trossyskon i små kämpande församlingar i mindre Asien, de levde i en värld där det var allt annat än fredligt. Deras existens var dagligen hotad. Förföljelserna från den romerska överheten tilltog mer och mer. Och de kände ändå, trots situationen som de levde i, det finns ett hopp i våra hjärtan. De hade ett hopp, någonting att se fram emot. Det är inte kejsaren som är Gud. Det är inte han som är allhärskaren, utan allhärskaren, det är himmelens Gud. Och så tändes det ett hopp i deras hjärtan där de lyssnade till den förkunnelse som fanns om Jesus Kristus. Det hade vuxit fram en gudomlig tillbedjan utav kejsaren vid den här tiden. Och man skulle bekänna, i alla provinser skulle man bekänna, det är kejsaren som är vår Herre och vår Gud. Och så åkte de romerska soldaterna runt på sina hästar till olika samhällen, byar där människor bodde. Och så red de ut och samlade alla människor till torget där de hade ett altare uppställt. Och varenda en skulle komma dit.
Och de skulle gå fram inför detta altaret och så skulle de säga: kejsaren är Gud. Så kommer de till Efesos. Alla skulle med, alla skulle fram till torget. Alla skulle ge sin bekännelse till kejsaren vid det här altaret. Och jag upplever hur den lilla församlingen i Efesos också kommer med. Alla var tvungna att komma dit. Och jag ser Johannes som går först. Den äldre Johannes. Han går först i ledet som församlingsföreståndare. Fram inför det här altaret på torget. Och alla väntar. Vad ska han säga? Och så säger han: Jesus är Herre. Och man fängslar Johannes. Och man för honom ut till Patmos för att han ska tystna. Och när han är på Patmos så öppnas himmelen för honom. Och han får se vad ingen människa hade sett. Och han tänkte vad ingen människotanke kunde ha tänkt. Och så skriver han ner det här. Och så har vi uppenbarelseboken. Vi luras idag, mina vänner, i det svenska samhället att det ska vara neutralt. Det var en kamp för de första kristna. Det är en kamp för oss idag. Men vi ska inte gå på det, för det finns inget samhälle som kan vara neutralt. För när Guds ord inte förkunnas så är det andra röster som fyller det tomrummet. Och därför finns det ett spelrum idag i vårt samhälle som vi ska ge akt på. Det pågår en kamp idag runt Bibeln som norm för lära och liv. Kyrkor och samfund lever idag under en press ifrån en tidsanda som vi har. Och den kristna kyrkan ska idag uttala sig politiskt korrekt. Den ligger i vår kultur idag. Och här krävs vishet. Men också ett fullt medvetande om vad som står på spel. Det är lätt att läsa in andra slutsatser, subjektiva åsikter i bibelordet. Det ska passa in i min uppfattning, vad jag tycker och vad jag tänker. I en situation då vi ofta går på våra älsklingsbibelverser. Men det finns lite kunskap idag ute i vårt samhälle vad Guds ord verkligen säger. Och vad det står. Vi grundade väldigt ofta på människotankar och människoord, samtal och diskussioner. Men vad står det egentligen? Profeten Jesaja varnar: ve de som kallar ont för gott och gott för ont. Som gör mörker till ljus och ljus till mörker. Surt till sött och sött till surt. Det som sker idag passar in på Bibelns beskrivning utav den sista tiden. Det som sker idag ska vi vara uppmärksamma på. Och det står så tydligt att i den sista tiden innan Jesus kommer tillbaka så ska det ske ett stort avfall. Falska profeter ska träda fram och bedra många. Man ska överge för den sunda läran. Och Paulus skriver till andra Thessalonikerförsamlingen, ja, till församlingen Thessaloniker, det andra brevet, det andra kapitlet, så skriver han: när det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte plötsligt tappa fattningen. Låt er inte skrämmas av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss som säger att Herrens dag är här. Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son. Och Paulus, han fortsätter sin teologiska undervisning och han skriver till Timoteus, andra Timoteusbrevet, det fjärde kapitlet. Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Och man kan undra, vilken bild skulle Jesus använt sig om idag om han skulle tala här på domsöndagen i Fiskebäck? Vad skulle han använt för ord? På bergspredikans berg så blev domen påtaglig genom Jesu ord, som vi sjöng förut här tillsammans med söndagsskolan. Bygg inte huset på lösan sand, utan bygg på helgeberget. Och bland Galileens fiskare, som är en av texterna den här söndagen, så talar Jesus om domen som en bild utav en not som kastas i havet. Och hur han skiljer de dåliga fiskarna ifrån de goda. En gång ska näten dras upp på himmelrikets strand, och änglar ska sortera i enlighet med Guds vilja, och han ska döma. En har levt här på jorden utan synd och som till slut kunde säga: det är fullbordat. Hans död, hans uppståndelse gör att vi vågar träda fram inför Gud och veta att han ser på oss genom ett slags Jesusfilter. Han ser våra trasiga liv, alla våra fel, alla våra besvikelser och misslyckande. Och kanske vi en dag står där tillsammans med rövaren. Han kanske knackar på Jesu axel och så säger han: kommer du ihåg mig? Jag korsfästes tillsammans med dig. Och Jesus ser på honom med goda ögon. Han bad inte om förlåtelse. Den här rövaren, han hade ingen bekännelse att avge. Det var inte hans starka ämne. Han bad inte om himlen. Men han kände: jag är värd denna dom för det jag gjort. Han bad om en tanke. Det var vad han bad om. Och Jesus ser på honom och så säger han: ja, jag kommer ihåg. Du bad om en tanke och jag öppnade paradiset för dig. Men jag gjorde en sak till, säger Jesus, som du inte märkte. Vad då? Jag bytte mitt liv med dig. Jag tog dina rån, dina våldtäkter, ditt hat, tog jag i min kropp, och du fick del utav mitt liv. Gå in i min Herres glädje. Alltså, ibland kanske vi tänker, när Gud förlåter så förlåter han som vi förlåter. Vi säger: okej, det är inte så farligt, vi börjar på noll igen, och så börjar det på nytt. Nej, så går det inte till. Syndernas förlåtelse, det är mycket, mycket större. I Kolosserbrevet så kan vi läsa: han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Alltså, genom syndernas förlåtelse så har vi bytt bostadsort. Syndernas förlåtelse, det gör att vi har blivit medborgare i nådens kungarike. Och därifrån kommer vi inte. utan där får vi vara syndernas förlåtelse. Det handlar om en total förändring för alltid. När Gud förlåter oss våra synder så hamnar vi i nådens rike och vi kommer aldrig mer tillbaka. Det är gratis. Det är nåd. Det är nåd. Och förlåtelse. Ja, det kan inte alltid att reda ut allting. Utan det handlar om att kunna lägga det bakom sig. Visst, det kan hända att man som Zacchaeus måste göra rätt för sig. Och göra upp med dem som han hade tagit för mycket pengar ifrån och så vidare. Jesus behöver inte säga det. Men han kände att jag måste göra detta för att känna att jag har gjort rätt för mig. Men det är inte alltid det går. Särskilt inte när det gäller relationer. För då kanske inte ens de lever fortfarande här ibland oss som jag egentligen känner. Det där är inte riktigt som det skulle vara. Det är misslyckande. Men låt inte misslyckanden ligga och skava. Hur mörkt det än ser ut. Vad du än varit med om. Du är aldrig en före detta misslyckad. Nej, du är förlåten. Du är förlåten. Något nytt har hänt när du bekänner din skuld inför Jesus Kristus. Sen kanske du behöver gå till din själavårdare. Du kanske behöver komma med bikt för att känna en avlösning. Men det är en annan sak. Men du ska veta, har du bett om förlåtelse och vill leva i gemenskap med Jesus Kristus, så har han gjort allt för dig. Jag vet inte hur han skulle påminna om att det var domsöndagen Jesus som han hade talat här idag. Kanske han skulle sagt att det är dödligt att köra emot rött ljus. Försök inte det. Då går det galet. Eller kanske han kunde sagt domen kommer att bli ungefär som när röntgenstrålar strålar genom kroppen och man ser hjärta och lunga på detta. Eller han kanske skulle säga ja, det är ungefär som dataregister som öppnas. Ungefär så kan det vara med domen. Ja, nog skulle han haft en genial bild för vår föreställningsvärld om att ingen lurar Gud. Ingen. Och på olika områden så behöver vi idag i församlingarna stå upp för det som är rätt och rättfärdigt i det förfall som håller på att hota i vår tid. Vi har en gudsfrånvänd världsbild i vår del av världen som ibland också grumlar förkunnelsen. Det är lätt att bibelord blir tömt på dess innehåll genom hisnande omtolkningar om Guds ord. Och här finns inget utrymme för kompromiss. Man kan inte kompromissa i det här sammanhanget. Utan vi behöver be om att Guds helige ande ska fylla oss med kärlek till Guds ord och kärlek till våra medmänniskor. Vi behöver ha en klarsynthet när det gäller villolärare i vår tid. Och vi behöver stå upp emot dem. Att kunna skilja det falska ifrån det sanna. Det behövs en tydlig röst idag ifrån kristenheten in i vår tid. En tydlighet i fråga om kristen tro och efterföljelse. Vägen framåt, ja, den kan stakas ut med fokus på Jesus Kristus. Och det är beklämmande när man ser olika undersökningar som görs och man hör människor säga det talas mindre om Jesus idag i kyrkor och i förkunnelse än vad man gjorde för några år sedan. Betydligt mindre. Om man hör medlemmar som säger i vår kyrka så har ingen förkunnare talat om Jesus på länge. Utan det har blivit ett allmänt talesätt. Vilken politiker som helst kunde ta det budskapet i sin mun. Det talas lite om Jesus idag. Vi har en verksamhet som är fantastisk. Vi har så många som ställer upp, som är med och hjälper till på olika sätt. Det beds och det offras för vårt arbete och samlingar. Men det kanske är så att det som saknas, det är kraften. Det är Guds kraft till frälsning för människor. Det är kanske där som den stora saknaden är i många kyrkor och många församlingar idag. Vi behöver ha kraften, den helige andes kraft, över oss och över våra liv. Domens nät är kastat i folkhavet och samlar oss alla. När det är fullt drar man upp det på stranden. Och människohavet ska delas i två hälfter. Här lever vi sida vid sida, men plötsligt ska det ske. Så ska det ske vid världens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de goda, från de rättfärdiga. Betyder det att vi ska vara oroliga? Nej, det gör det inte. Den här gudstjänsten är en maska i detta nätet som vill samla människor in i himmelrikets nät. Idag, i gudstjänsten, finns det en möjlighet att säga: Jesus, jag vill vara din. Och jag vill bli din. Och jag vill leva i din gemenskap. Och jag vill få kraft ifrån dig. Så jag orkar med mitt vardagsliv. Det är så mycket som sliter i mig. Det är så mycket som vill ta energin och kraften ifrån mig. Jesus, ge mig det du har att ge. Och låt mig få uppleva. Idag så får jag ta emot detta. För första gången, för 50:e gången eller vad det nu är. Idag är det möjlighet att bli frälst, att bli räddad, att komma om igen. Som tonåring så såg jag tillsammans med många av er filmen, den amerikanska filmen Som en tjuv om natten. Ni som har sett den, ni kommer ihåg den. En kuslig film om hur Jesus skulle hämta de sina. Och man ser bilar krockar därför att de som körde bilarna, de är upptagna. En rakapparat går för fullt, hänger i sin sladd ner där därför att den som just rakade sig, han fick ta emot Herren Jesus och lyftes honom till mötes. Och visst står det: Herrens dag kommer som en tjuv om natten. I första Thessalonikerbrevets 5:e kapitel. Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Men vi stannar ofta där. Vi läser inte vidare. Men det ska vi göra nu. Vi går några verser längre ner. Så kommer vi till den 4:e och 5:e versen. I första Thessalonikerbrevet. Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Alltså, vi behöver inte oroa oss. När vi har tagit emot Jesus i våra hjärtan, då är vi beredda. Vi vet hur det kommer att gå. Och fortsätter vi ytterligare några verser ner till den 9:e versen, så står det: Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss för att vi ska leva med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Det är ett glädjebudskap att Jesus kommer tillbaka. Budskapet om Jesu återkomst, det är inte för att skrämma, utan det är för att bygga upp, det är för att ge nytt mod, det är för att trösta. Det finns en kärlekens tilltal i texterna också på domsöndagen och texter som handlar om yttersta domen. Noten ska bli full. Tiden har en ände. Människosläktets historia i denna tidsålder har en gräns. Men det onda och det goda, det ska skiljas åt. Idag kallas vi att ta ställning till Kristus. Att få en frikännande dom. Därför att Jesus har dött för oss på Golgata. Känn inte skam. Känn inte skuld. Utan du får möta evangeliets huvudpunkt. Nämligen förlåtelse. Och det kan Jesus ge fullt och fast. En förlåtelse som räcker överallt. Vi behöver andra i Guds församling. Vi behöver inspirationen, vi behöver kraften. Vi behöver välsignelsen. Och vi får fröjdas och vara tillsammans en sån här dag. När nya medlemmar ska komma till församlingen. Gud välsigne gamla och nya medlemmar i församlingen här. Låt oss be. Ja, Herre, vi tackar dig för att vi får vänta på att du ska komma en dag. Vi prisar dig för att du ska komma till vår jord och bygga rättfärdighetens rike. Och du ska göra slut på allt det djävulska och det mörker som finns idag. Och vi ska få möta dig, du som gör allting nytt. Nya himlar och ny jord av rättfärdighet bor. Låt oss i denna sena tid kunna stå upp för dig. Allt det som du har gjort för oss vill vi ta in i våra liv. Och få uppleva förlåtelsen i ditt namn. Välsigna oss var och en. Vi prisar dig för att du är här för att möta oss i Jesu namn. Amen.